Hej, välkomna till T-rört eller? Här sitter jag, Ingrid Jarlsson, tillsammans med min kompis Erika Niggol. Och vi ska röra till det lite grann idag igen, hade vi tänkt oss. Och Erika, du som lite har valt ämnet kan ju presentera den.
Ja.
Och så kan jag väl säga att vi spelar in för Floby pastorat.
Det stämmer, det gör vi. Återigen.
Återigen.
Ja.
Nu får du presentera, vad har vi för spännande idag?
Alltså, vi ska prata om högmod.
Uh-huh.
Och högmod är ju en av de sju dödssynderna. Och de sju dödssynderna är ju förutom högmod då, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och lättja. Men jag tycker att högmod är en av de mer intressanta.
Mm.
För jag tycker att högmodet växer i samhället. Jag tycker jag ser det. Och det kan också vara så där att för att jag har börjat se det så ser jag det mer.
Så kan det ju vara att man får ögonen fört och liksom ta in det, liksom de intrycken mer när man fokuserar på något så.
Ja, och jag tror det är därför som jag liksom har fått syn på det. Och jag tycker så illa om det och jag känner att... jag själv är så rädd för att bli liksom hamna i högmod och tro att jag kan och vet och förstår mer än alla andra. För att om jag kliver upp på den där kullen och tycker att jag är bättre än andra, det är det som högmod handlar om egentligen. Va? Att tycka att andra inte förstår och andra inte vet och sådär. Och jag är bättre människa än alla andra. Mm. Och jag ska börja förklara då för andra hur bra eller dåliga de är. Och den där med högmod, det tycker jag väldigt illa om. Och idag då i samhället så är det ofta så att, inte ofta, men när högmodet finns, att de människorna som hamnar i det, de tycker att de är goda.
Mm. Ja, för de vet ju bäst själva.
Och då, vad är det då andra människor? Jo, då är de ju på den onda sidan.
Ja, mindre vetande.
Ja, men i värsta fall då blir de ju på den onda sidan.
Mm. Mm.
Och det är det som jag tycker att det blir så politiserat liksom, att idag så är man inte på den goda sidan så hamnar man ju direkt på den onda. Och om man tittar på sociala medier så är det ju jättemycket på så som när någon skriver någonting så direkt så kommer de andra då och svarar upp liksom på antingen är man god eller så är man ond. Då.
Men jag ser det inte riktigt så god ond. Högmod, jag menar okej, det kanske inte är en så jättepositiv egenskap att man liksom höjer upp sig själv och klankar ner på andra. Men man behöver ju inte vara ond eller god för det. Båda kan ju vara goda fast man förhåller sig till saker och ting på olika sätt.
Alltså jag tänker att det ingår i högmodet att för det första inte förstå själv att man är där.
Nej, det kan ju vara så att man, den personliga insikten, den kan ju fela på många håll och kanter.
Ja, verkligen. Ja. För det är det här med självinsikt som är så svår att se.
Ja.
Men jag tänker just på det med högmod. Jag följer ju många så här udda grejer på sociala medier. Och jag ser ju hur, och då har jag ju speciellt en som jag följer, som jag tycker har blivit så förändrad på sociala medier. Och det är ju Joel Halldorf. Han kommer ur Pingstkyrkan, men han är idag professor i kyrkohistoria i Stockholm. Och han uttalar sig precis överallt i sociala medier. Och han blir inbjuden till olika soffor. Och han blir inbjuden till hålla föreläsningar och sådär. Mm. Och från att ha varit ganska klok tycker jag. Och jag tyckte om att mycket av vad han skriver och säger och så har han liksom blivit så, han har hamnat i någon sorts hybris. Så att han liksom uttalar sig om amerikansk politik, han uttalar sig om påven och ställer påven då i motsats till en KD-politiker som måste ta ansvar i Sveriges regering liksom, och så tycker han att påven är så god och den här KD-politikern som också är präst, han är liksom inte vattenvärd och sådär. Och så tänker jag, alltid annars så brukar man vara så arg på påven för de är emot kvinnor och de är emot abort och emot allt. Men plötsligt så hyllar han påven då för att det gynnar hans egen åsikt.
Mm.
Och ser liksom inte på saker och ting med kloka ögon, utan han liksom drar iväg långt, långt, långt över vad han ska hålla på med som professor i kyrkohistoria.
Jag känner ju inte alls till den här personen, men jag kan ju tänka mig att om man, som du säger, man utgår ifrån att man är ganska så ödmjuk och införstående och lyssnar och sådär, till att bli mera, få mera högmodsdrag. Det kan ju också vara kanske att man har flera ja-sägare runt sig som gör att man lyfts och tänker, oh, alla tycker jag är så bra, och så stiger egot hela tiden så att man liksom blir dominerande. Sen är jag ju inte ute på de sociala medierna på samma vis som du gör kanske, så att där kanske man kan få skeva bilder och saker och ting, jag vet inte.
Men det som du säger nu är precis det handlar om. Mm. Om jag är en person som får mycket uppmärksamhet och många som sällar sig till mig då tycker, ja men du är så klok och vad bra du säger. Mm. För när jag läser i kommentarerna så är det bara heja och bra och applåder och amen och gud. Och så kommer jag då, så skriver jag något helt annat och då blir folk arga på mig.
Mm. För i den här, du instämmer inte i kören.
Nej, det gör jag inte. Utan jag säger så, men hur, just i det här fallet då med påven och den här KD-politiken, så skrev jag så här, men hur kan du ställa dem mot varandra med lösryckta meningar för att du ska få liksom ditt eget syfte bekräftat?
Mm.
Han svarar ju aldrig, men jag, då tänker jag så här, kan inte någon annan läsa vad jag har skrivit och förstå liksom att, ja men tänk till lite.
Nej, men i den tråden, som det heter på sociala medier, då är det ju liksom ofta som jag tycker läser att 90% är ju ja-sägare. Och så finns det några udda som du som kanske har en liten annan avvikande mening, men det blir ju aldrig någon diskussion där, utan man dissar eller hejar. Va? Så jag tycker det är så... Man får så skeva bilder där, tycker jag.
Ja, men det är det som är så intressant, tänker jag. För att det är därför som jag går in och läser och följer vissa människor då, så här. För att jag tycker det är så intressant också för det är som en skockfår följer...
Men ibland är det något fårskalle som sticker åt sidan.
Ja, det är
och då
det.
Blir man galen. Och då måste man springa och jaga den där stackaren.
Ja, men det är också som att följa... Ibland så när jag tänker på det här med fårskock så tänker jag liksom att de följer en herde som inte är en herde. Utan det är ett får i vargakläder.
Jo, men det är kanske den då ändå som... Få mig att känna mig trygg och få mig in absolut. I bot och den föder mig.
Mm. Mer än så, upp mig.
Ja, mer än så reflekterar man kanske inte i fårskocken.
Och det är ju det jag önskar att man kunde göra. Jag önskar att man kunde försöka se saker från andra vinklar. Att man kunde liksom på något vis tänka själv och inte gå på allt det här liksom som...
Ja, men de som tänker själv, de kanske inte är på sociala medier. De kanske sitter utanför och läser det här och tänker, ja, och sen så går de vidare. De kommenterar inte,
nej,
bryr sig inte, de noterar. Och så...
Jo, men de som är på sociala medier, det är där jag är liksom då. Det är där jag tänker att där borde vi ju kunna bli, liksom höja oss lite då och inte leva i det här.
Det är fel forum.
Ja, jag tycker inte det, för det skrivs, det händer otroligt. Och det är också som jag tycker att Joel Halldorf är nu då, när han går in och skriver om hur han pratar om. Det var ju en av dem som gjorde mål nu i VM var ju för Sverige.
Oh, är det... Va? Fotboll?
Ja, det är ju fotboll.
Är det någonting som vi håller på nu?
Ja, det kan man lugnt säga.
Jaha, ja, det har jag missat.
Ja, jag var uppe kvart i fyra i måndags här och lyssnade på matchen. Och,
var nog inte ensam, men hos oss var det lugnt och tyst.
Ja, men då var det ju en svensk kille som gjorde mål, det första målet, och han är muslim. Och då hyllas ju han då på sociala medier för att han vågar vara god muslim och så vidare. Och då går Joel Halldorf in och splittrar. Istället för att skriva underbart, vad bra. Och så
då fick han, inte han göra mål?
Går han in och pratar om de goda muslimerna och att folk som är i Sverige som är muslimer också är goda. Och så alla liksom, för det finns ju någon sorts riktning nu då, att det är bara muslimer som utvisas och det är så synd om dem och liksom så här, och då går han in i integrationspolitiken och pratar om den också på ett sätt som istället för att bara bara vara glad.
Gilla läget.
Bara liksom läget. Situationen. Så går, ja, och så pratar han om splittring. Men det han gör, det är att han splittrar själv. Han ser inte att det är han som går in och splittrar. Och då blir jag också sådär, men hallå. Jag har skrivit till Ove Hall flera gånger. Jag tror att du ska åka på retreat och vara tyst i 10 dagar. Jag tror att du har fått hybris. Jag skriver sådana här saker. Du får liksom lugna ner dig lite. Ser du vad du håller på med? Men han ser väl inte det, såklart. Men,
du har inte fått något svar?
Nej, jag har inte fått något svar. Men jag tänker, någon måste ju liksom våga säga något annat, va?
Det är kanske någon av våra lyssnare här i podden, ja, som kommer in med ett litet inspel i sakfrågan.
Det vore intressant, väldigt intressant.
Ja, för jag kan inte säga så mycket om den här personen, för jag har inte
koll. Nej, och som sagt, jag tyckte att han har varit... Men det, jag tror att det är precis som du säger, när man blir förhyllad, då tappar man fotfästet. Och det gäller ju inte bara en professor i...
Nej, men det är ganska mänskligt, tror jag. Att om man har för många som hyllar en... För att, men okej, jag kan vara jättebra i vissa situationer och jag har gjort någonting jättebra, så jag förtjänar att bli hyllad.
Ja.
Men sen kommer det en grå vardag där jag kanske inte alls är lika bra. Och det måste ju vara liksom balans mellan det här, för att man inte ska liksom hamna på en pedestal sen och tro att man är kung över alla.
Precis. Ja, jag tror precis som du säger. För att det är liksom så farligt och tro på allt. Att man behöver ha någon kritiker också som tar ner den på jorden ibland.
Och det som vi har funderat lite grann runt det här, vilka är det som får den här uppmärksamhet hyllade? Och då, vi pratar om Floby pastorat, men där har vi ju präster i alla de här kyrkliga samfunden som står då i en predikstol eller står längst fram och pratar och tycker liksom att de får hela församlingen med sig och så, va. Sen har du också företagsledare. De är också, står framme i podiet och pratar och liksom driver verksamheter och alla medarbetare tycker det är jättebra, vad du är duktig och det går så bra. Politiker, de har vi nu, vi har val i höst. Hur många politiker står inte där och liksom får massa lovord och får mycket skit också. Men de är ju framträdande personer. Och då gäller det liksom att ha lite fötter i myllan.
Och det är ju där som jag tänker på både präster då, pastorer, och jag tänker på företagsledare. Det som är så speciellt är ju att de har en maktposition. Och har du en maktposition, vem ska kunna kritisera dig då?
Politiken har ju också makt.
Jo, men vi kan inte sparka politiker. Men om jag jobbar på ett företag där jag har en ledare eller chefen då... vågar jag gå emot och säga då att jag tycker inte det här är bra, jag tycker inte det,
nej,
det är ju
nej,
min
nej,
chef.
Det är svårt.
Vågar jag gå till en präst? Många har ju så otroligt mycket respekt då, både för företagsledare men också för präster, så man vågar inte gå och säga till vad man tycker egentligen. Utan kanske då kommer man inte tillbaka till kyrkan bara för man röstar med fötterna. Men det är ju det som är så viktigt, att man måste... och det är väl där jag är då, att jag kan inte hålla käft, utan jag säger vad jag tycker. Och det som är tråkigt ibland då, det är ju också att folk tror att jag tycker saker som jag inte tycker. Och så säger man inte det till mig heller då. Det är därför jag, det här med att prata med varandra, är ju det som är det bästa liksom, och inte bara tro en massa saker.
Nej, men sen också, jag har ju sagt till någon företagsledare vad jag tyckte i en viss sakfråga och sådär, men de var liksom, jaha, och så går de bara vidare.
Ja,
det är liksom, den lilla åsikten, det berör de inte, för att de är så inne i sin bubbla liksom och kör på, och de har ju både präster och politiker och företag, de har ju väldigt stor makt och de har stor ansvarsområde också. Så det är klart, de lever ju liksom lite en annan värld än kanske vad både du och jag gör.
Absolut, och det är därför jag frågar många av de här, vad har du för rådgivare? Vad har du för rådgivare som du har runt omkring? Har du bara ja-sägare? Eller har du också folk som vågar säga åt dig, det där är inte bra?
Nej, och ofta så är det väl bekvämare bland ja-sägarna.
Ja, det är klart att det är. Ja. Men det är inte säkert att det blir bra.
Nej.
Det är ju därför man måste liksom ha andra då som ser... För om du bara tittar på en blomma ur den synvinkeln och så går du runt och tittar, så kanske baksidan är mycket vackrare eller inte alls vacker. Du måste ändra perspektiv.
Jag vet ju hemifrån från egen erfarenhet igen, liksom att köksbordet är en väldigt bra arena. För där kan man ju liksom... prata både högt och lågt, va? Och det finns liksom ingen annan som hör, och man är ändå i en trygg miljö. Och då kan man ju säga vad man tycker och tänker, så att säga, va?
Jag har pratat mycket om köksbordsteologi.
Ja.
För att det är precis som du säger, att och det är därför, där har vi ju Martin Luthers köksbord. Han samlade ju i Wittenberg, han samlade ju människor, det var ju öppet ut på gatan, kom in och prata och ät med oss, och han samlade ju både högt och lågt då. För att han skulle få höra vad människor tyckte, och han fick bemöta också då liksom hur han tänkte och så.
Mm.
Och det tror jag är det bästa man kan göra, att bjuda in absolut de också som inte tycker som jag.
Ja, och sen att man sitter kanske då i en trygg miljö där man vågar säga.
Ja,
och vet liksom att, ja men okej, du slänger inte ut mig om jag säger det här, va? För att, och jag vet, vi har haft mycket sånt vi har diskuterat, så att det ja, just den här liksom lilla trygga miljön vad gör väldigt mycket att man kan säga saker
till. Jag håller helt med det. Så jag ska alltså bjuda hem Joel Halldorf då till mitt köksbord.
Ja, eller fokusera på någonting annat. Jag menar, påverkar han din vardag?
Nej.
Det var det att du liksom, ja, jag förstår hur du tänker, men jag menar, du kan nog kanske vara glad och lycklig även om du inte tycker som han och låter honom köra sitt race.
Ja. Jo, men det är ju det här med högmodet, liksom att det stör mig.
Jo, men det stör mig också. Fast jag har en annan personlighet kanske, och inte så. Så då undviker jag sådana människor. Och tycker liksom, nej, jag umgås med andra människor då.
Ja, men jag kan liksom inte låta nej, bli.
Nej. Och det är väl det som gör att man är olika som människor. Ja. Att man har ett dilemma, så att säga, framför sig. Och så hur väljer man? Antingen så konfronterar man och vill lösa problemet, eller så går man någon annanstans och hittar något annat problem, eller något mera.
Ja, Martin Luther sa också det ibland. Ibland ska man lyfta på hatten och gå förbi.
Ja, typ.
Ja, det är också lite bra uttryck, tycker jag. Men jag måste hålla på.
Ja, men man måste ju må bra själv.
Ja,
mår du bra när du blir så irriterad och frustrerad? Och liksom,
ja, på ett sätt gör jag det, va? För jag tar kampen.
Ja.
För att jag kan inte bara tänka så här, det får någon annan göra. Utan jag måste känna, jag vill känna att jag gör vad jag kan.
Mm.
För att annars drabbas ju andra människor. Och det vet ju jag när jag jobbar i Stockholm där. Att där kunde jag ju vara så här att jag kan inte se hur vissa människor, arbetskamrater, beter sig. Så jag kunde ju ta den personen i hampan, gå in i ett rum och säga, nu måste jag tala om för dig att så här kan du inte hålla på.
Mm,
Du förstör för dig själv och du förstör för oss andra.
Mm.
Skärp dig. För att eftersom jag vågade göra det, eftersom jag liksom, ja.
Du var som du var.
Jag är som jag är. Så, för det också är som att vissa människor ser inte att det de gör skämmer dem själva.
Nej.
Alltså det är det också. Jag ser att det du håller på med just nu, det är inte den du är. Utan du blir till någonting som inte är bra.
Mm.
Och du måste få syn på det så du kan ändra det.
Ja.
Och det har jag ju gjort ett antal gånger också med vänner och sådär. Men oftast är det så här, jag kan ju inte förändra någon annan människa. Jag kan bara förändra mitt förhållningssätt till den människan.
Mm.
Men ibland så tror jag ju på att det går. Genom att knuffa till någon liksom och säga att hallå, vet du om
jo, vad du det är väl klart, ibland om man får en sån där knuff, så att säga, att man liksom är ute och i diket och kör lite igen, va, så kan man, oj, jaha, oj då, det tänkte jag inte
nej,
på så där, va.
Nej. Och det är väl det jag är ute efter.
Ja, och det är väl jättebra så där, va.
Mm.
Men jag menar, sociala medier och allt det här vi har nu, det gör ju också att man får väldigt fel bilder av saker och ting också, tror jag.
Ja.
Bara för att det någon säger någonting, det är ett par meningar liksom, och sen tolkar vi, du tolkar på ditt sätt, jag på mitt sätt, och så blir allting helt galet.
Ja, men det är också som det har varit liksom, jag såg någon intervju med någon på TV4 då, som sitter och säger någonting, och så frågar den andra personen, vad har du sett den personen göra så?
Mm.
Nej, men jag har läst dem. Ja, men du måste ju gå till källan för att ta reda på hur du är. Du kan ju inte bara för att någon annan har sagt att den har sett någonting, så är det inte säkert att den har gjort rätt. Va? Och det är också en sån grej som finns i sociala medier. Om du har likat någonting, då likar jag också, för jag litar på dig.
Ja,
men vem var det som började då? Va? Istället för att tänka, men hur var det egentligen?
Men det är ju det med ryktet.
Ja.
Det är ju som vi hade leken när man var liten, ja, liksom, hur ryktet går och sådär. Och det är samma med sociala medier. Ja, liksom.
Exakt samma. Och därför är det så här, jag har också en sån här regel, jag har massa regler för mig själv för att hålla ordning på saker och ting. Men en regel är att jag får aldrig säga mer om en person än vad jag kan säga till den personen.
Nej, det är ganska bra.
Och det har jag försökt att jobba jättemycket med. Inte jättemycket, för det är ganska naturligt för mig. Men det är ju det som jag tror på, att det är bra.
Mm. Ja, men man måste ju inte säga allt man tycker och tänker.
Nej. Men man måste säga
man kan,
det
man
som...
Man kan liksom bara säga, ja, okej då, jag håller inte med. Men jag behöver liksom inte skriva det på näsa på dig. Va? Att det är liksom
fast ibland önskar jag att du gjorde det så att jag fick veta saker. För det är också det. Jag kommer ihåg när jag var så här ung, så 15-20 år, så kunde man säga till min bästa, jag kunde säga till min bästa kompis, kan inte du berätta för mig vem jag är?
Mm-hmm.
För jag ville så gärna veta vem hon såg.
Mm-hmm.
Och så kunde man sitta och prata om det där liksom. Och det stämde ju aldrig med min egen självbild.
Nej, nej.
Men idag så tror jag ju, nu är jag ju 71 år, men idag så tror jag att jag är mycket medveten om vem jag är. Men ibland blir jag förvånad över hur vissa människor säger att de blir rädda för mig, till exempel. Tänk, men vad då rädd för mig? Vad är det jag utstrålar som gör att någon blir rädd? Säger det någonting om mig då? Eller säger det någonting om den andra personen?
Ja, det kan ju vara att du är rätt så rak och ärlig. Och så kanske de tycker liksom att oj, då kanske du säger någonting om dem som de inte vill höra.
Ja.
Och att man vill inte ha den här ärligheten.
Fast det gör jag inte, jag säger inte åt folk.
Nej, men liksom det kan ju vara någonting annat du pratar om som de vill inte höra den versionen.
Mm. Nej, så kan det vara.
Det behöver inte vara om någon personlighet, utan bara om sakfrågan så att säga. Va? Mm.
Men då är det förmodligen jättenyttigt för dem att få höra det.
Jo, men då blir jag rädda för dig. Nej, jag vet inte.
Det får ju
stå för dem, varför de upplever det så. För
det är intressant.
Ja, men det är väl alltid intressant. Det har vi väl ett gemensamt intresse, att vi är intresserade av människor.
Ja,
det är väl liksom det som är spännande.
Och det
är
kanske därför också vissa då blir högmodiga, därför att ingen vågar säga emot.
Nej, de har en annan bild om sig själv. Precis. Att man är så förträfflig.
Men jag gick och funderade på det här med om jag liksom hamnat i högmod. Om jag gör det eller om jag har risk för det.
Då plockar vi ner det på jorden så det bara smäller rummet.
Ja, det är det första. Tack för det. Tack för det på riktigt. Det andra är att jag har ju en balanspunkt. Jag har ju aldrig tyckt att jag duger.
Nej.
I hela mitt liv. Mm. Och jag tror att det är min... som väger upp liksom. Så när jag börjar växa i högmodet, då kommer det här, men Erika, du duger inte. Och då balanserar det upp.
Den känslan har vi nog ganska många. Mm. Jag känner ju också igen mig i det där, att man tycker ibland är jag ganska okej. Okay, alltså. Mm.
Ja, numera.
man har ju lärt sig. Liksom. Ja. Nu har vi ju levt några år, så du får ha lärt sig känna sig själv lite grann. Va? Så att, jag tror att vi klarar oss rätt så bra, men de som har högmod, de borde nog tänka till lite grann. Och
bara, vi borde putta på dem.
Putta lite grann,
sparka på småben.
Lite mer ödmjuka och se världen på lite annat sätt.
Det tror jag verkligen. Ja,
nu har vi rört till det.
Ja, nu har vi rört helt ordentligt.
Ja.
Men det är bra. Vad tar vi med oss idag då?
Ja, att högmod tycker vi är en... Den egenskapen finns, vi tycker inte den är så himla trevlig alltid när man träffar på sådana människor som har högmod. Sen kan man ha högmod en kort period och det kan gå över för att man får lite hybris emellanåt.
Ja, det är ju det här med hybris som är svårt. Men jag tänker att, jag måste titta här. Vi skulle ha en låt efteråt här och jag måste se vilken vi ska ha. Vi tänkte att vi skulle ha en med...
Iron Maiden pratade du om.
Iron Maiden var det, ja. Jag vet inte, Flight of Icarus är det. Iron Maiden. Så, den ska vi ha. Men vi ska sluta med den. Men innan det så vill jag bara säga att det har varit jättetrevligt att prata om det här, svårt. Men har du som lyssnar någon tanke och fundering, så får du jättegärna höra av dig till radion. Och du får gärna komma in och prata med oss om högmod. Det vore jätteintressant.
Det var kul.
Det vore jätteintressant. Mm. Så vi ska sluta med sinnesrobönen även här.
Mm.
Så, Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. I Jesu namn. Amen.
Tack och hej.